Välkomna till Krimpoddarnas krimpodd Över min döda kropp med mig, Anna Ingede och
Lena Ljungdahl.
Välkommen Lena till podden idag.
Tack så mycket. Hur har vi det?
Vi har det bra. Just idag känner jag en inre frid som jag inte har känt på några månader.
Har du varit förstoppad, Anna?
Ja, det har jag väl möjligen varit som en liten bieffekt av den fantastiska stress jag har levt under de sista månaderna.
Ja.
Vi lämnade ju in vår andra version av vårt härliga manus igår.
Ja.
Så just idag så känner jag mig lite lättare.
Ja, men jag känner också, det känns lättare idag. Imorgon kommer paniken komma krypande, för sen väntar vi ju på någon form av återkoppling.
Mm.
Men idag låter vi oss njuta av sötman av att vi har skrivledigt idag.
Ja, det känns härligt. Och då ska vi podda. Det känns också härligt.
Då ska vi podda. Och idag ska vi podda om hundar.
Ja!
Men jag har, som du vet, en liten återkoppling från förra avsnittet. För vi fick ett mejl.
Om vi fick ett mejl.
Kan vi kategorisera det som det sjukaste mejlet vi har fått hittills?
Ja, jag skulle kunna sträcka mig till att säga att det kan vara det sjukaste mejlet som någonsin har fått.
Jag kommer att läsa upp det.
Ja.
Och sen kommer jag också att lägga ut en bild på vårt Instagram på denna dag, när avsnittet kommer, alltså på torsdagen.
Mm.
Och denna bild kommer att föranledas av en väldigt stor varningstext. Och ni kommer snart förstå varför, för det är den sjukaste jävla bilden som har frambringats. Alltså, och jag,
Lena,
apropå förstoppning, jag kommer själv att vara förstoppad för resten av mitt liv efter att ha lidit av denna läsning.
Men alltså, om inte det här är content, då vet jag fasen inte vad som är det. Ja, kör nu.
Vi fick ett mejl. Det står så här. Ja, hej, jag får börja med att tacka för en fantastisk podd. Jag har plöjt igenom varenda avsnitt nu under en månads tid. Det är ju också sjukt.
Ja.
Såna får vi ganska ofta.
Mm.
Mm. Så jäkla bra, informativt och kul att lyssna på. Efter att ha lyssnat på veckans spaning i måndags kände jag att jag var tvungen att dela med mig av en incident som jag råkade ut för när jag och min fru reste på Malaysias sida av Borneo, på tal om djur som stör. I ett paradisboende hyddor som satt på pålån för havet solade vi och badade från vår egen terrass. Dagen gick och jag kände att jag behövde gå utföra mina behov. Kliver in i badrummet och fäller upp locket i toaletten och av en slump tittar ner. Inser på dirr att det är upptaget och att jag icke ska göra mig besvär. I toaletten ligger nämligen en havsorm. Mina ord... älskling, kan du gå till repan och hämta någon ur personalen? En kvinna från repan kommer ner med en kvast och går in på toaletten. Hon frågar vad ormen är. Jag pekar mot toaletten. Hon skriker och springer iväg. Senare kommer en person från dykcentret och tittar ner i toaletten. Hen rynkar pannan och ser besvärad ut och säger "Very bad, mister. Dangerous." Samtidigt som hen spolar frenetiskt. Vi tittar ner efter en stund spolande och man kan säga att läget gick från bad to worse, så att säga. Nu var det inte en, utan två ormar i toaletten.
Nej, alltså jag orkar inte med det här.
Vi byter hydda och är överdrivet vaksamma söderut när vi gör våra behov resten av tiden. Som tur är var jag så pass mentalt spänstig att jag tog lite bilder, annars tror jag bevisbördan skulle bli lite tyngre. Återigen, tack för en underbar podd och ha det bäst. Jag skulle vilja säga att han har ju i rubrikfält på mejlet skrivit djur i tjänst, varning för känsliga personer. Men när bilden såhär... Förlåt! Jag stänger. När bilden sen dyker upp Då fick jag en sån... Och jag är verkligen inte rädd för ormar. Jag har ju själv tagit min kompis storbrorsas ormar och på ett väldigt ocharmant sätt lagt dem under överkastet på min syras säng. Nej, så hon upptäckte dem om hon skulle gå och lägga sig. Jag erkänner att det var taskigt. Ja, det var över gränsen.
Och jag har varit med om en sån där grej i tonåren när jag var hemma hos någon snubbe med några kompisar. Han hade ju ormar. Och för det första det här ljudet när de liksom krälla upp längs kanten på det där terrariet eller vad det heter, och sen faller ner. Bara bam! Liksom.
Men du vet att det är väldigt många som har stängt av sina... Ja, radioapparater nu, va? Jag tror att vi har tappat
lyssnare kvar.
12%.
Nej, men ja. Han, den där jäveln, rent ut sagt. En gång, jag är inte superförtjust i ormar, det kan jag inte säga.
Okay.
Jag gick på muggen och han släpper in en ormjäkel under dörrspringan in på toaletten. Om du aldrig har sett Anna Jinghede göra en yogapose tidigare så kanske du kan föreställa dig att jag gjorde en sittande... Ja, vad kallas det?
Men vet du vad jag föreställer mig?
Nej.
Jag föreställer mig att du hoppar upp i taket och sätter som ett kryss, ja. Som han i Mission Impossible.
Ja.
Fast... Nej, men alltså, det här, hade det här hänt mig, och jag har inga problem med ormar, ska jag säga.
Nej. Eller,
för, nu har jag det.
Ja, nu har jag det. Men vet du vad jag tänkte på när jag läste det här mejlet? För det har ju något, verkligen. Alltså, det här är ju något, verkligen.
Att de överhuvudtaget kunde gå på toaletten för resten av resan.
Ja. Men då slog det mig att det vi inte vidrörde i spaningen sist, det var ju utlandstjänst. Och då kom jag att tänka på en händelse när jag var i Thailand och arbetade. När jag blev väckt en morgon av att det bankade stenhårt på min dörr. Har jag berättat om det här?
Nej.
Nej, och det bankar och bankar och bankar. Och jag går ut, öppnar hotelldörren och möts av en sån där jädra komodovaran, eller vad fan de heter. Som stod
och bankade. Är det den som bankar?
Med svansen på min dörr.
Släpp in mig. Hallå? Ja. Hallå? Släpp in mig.
Du, det sa jag inte. Utan jag stängde dörren på dirr. Och fick gå på toaletten. Ja, men vet du hur stora de där är? Den hade ju virrat omkring där och liksom tagit sig upp till hotellkomplexet och... knackat på min dörr.
Vad ville hen? Komma in?
Han vill äta upp mig, tror jag.
Ja. Den här hyddsituationen, jag är ju faktiskt, nu kom jag själv på en sån där när jag var och reste i Thailand. Jag tror att min son var kanske 4 månader. Låg och sov och så var det en sån här hydda och då hade man en sån här nätmojäng.
Alltså himmelssäng.
Ja, exakt. Så man vek in under madrassen så att man var liksom inbäddad.
Ja, just det.
Men sängen stod liksom en decimeter från tak, eller vad heter det, väggen. Som är vid huvudet liksom. Huvudsidan hade då en vägg nära sig. Men det var en decimeter spalt mellan väggen och sängen. Och så vaknade jag av att det bara... Du vet, jag hör hur det promenerar någon förbi mitt huvud. Och tänker, du vet, man går igenom så här, alla tänkbara, vad kan det vara? Det var ju absolut på insidan av väggen. Vem är det som spatserar? Det var sådär, här kommer Ragnar när han är liten.
Vem kan det vara?
Och jag då, upp med mobilen, ficklampan. Och så bara, du vet, ser ingenting, helt knappt. Så tänker jag, men gud, jag kanske har fått solsting eller någonting. Släcker, lägger mig ner igen och bara...
Nej.
Då får jag upp ficklampan. Då ser jag hur en gammal NK-påse far omkring i rummet. Hela påsen. Nej, då är det ju en råtta modell... 3 decimeter som har tagit sig in i påsen där jag har mjölkersättning ifall jag skulle typ bli sjuk. Så den bara... Och den jävla påsen får upp och jag är ute i receptionen och bara, jag måste ha en kvast. Varför då? För påsen springer på engelska. De bara, okej, vi kommer snart. Fy, alltså jag har inget problem med djur, men de kanske inte behöver vara precis dikt an till ens livsutrymme.
Nej. Nej, precis. De måste ju också beakta ens komfortzons behov.
Det finns ju ett integritetsavstånd.
Ja. Ska vi ägna oss en liten stund åt ett fyrbent djur nu då?
Det tycker jag.
Vi ska prata om hundar.
Tapir. Okej.
Okay. Förlåt, tapir.
Jag kom ett förslag bara.
Vad har du på det?
De är tapiren. Ganska roliga. De har ju som en ett kön framåt, så att säga. Googla på tapir, Anna.
Lena, jag vet hur en tapir ser ut. Men jag förstår inte vad den har med krim att göra.
Nej, vi lämnar. Vi kan ta ett annat fyrbent djur.
Ja. Låt dem oss istället uppehålla oss kring människans bästa vän. Hundarna.
Ja.
Det här är ju, alltså, vi har ju fått otroligt många frågor kring polishundar och hur det är att vara hundförare och allt möjligt.
Mm.
Och många av de här frågorna kan ju inte vi direkt själva svara på, för att vi är ju inte hundförare, någon av oss.
Vi är ju inte hundar, skulle jag kunna säga.
Det är vi inte heller. Men vi har ju ändå samlat på oss vissa erfarenheter och sen har vi fått frågor runt lite. Så att vi ska nog kunna besvara de flesta på
försök.
Temat. Jag tänker så här, ska vi börja med att försöka reda ut vilken typ av polishundar det finns? För det tror jag kanske inte är så känt för alla.
Nej.
Det är ju, för det första så kan man väl säga att hundarna utgör ju en enormt viktig polisiär resurs på väldigt många olika sätt och inom många olika typer av uppdrag och funktioner.
Mm, de klassas ju som våra kollegor.
Ja, definitivt. Mm. Det ska de göra också. Mm. Vi har ju dels patrullhundarna. De här som jobbar i ordningsverksamheten.
Mm.
Och de har ju en viss typ av, vad ska man säga, profil skulle man kunna säga. För det första är det ju brukshundar i första hand som man vill ha som patrullhundar. Som är vana att liksom arbeta på. Det är lite mer robusta hundraser ofta.
Mm. Det hade inte varit så jätteskräckinjagande att komma med en dvärgpudel in i en tumultartad våldssituation.
Nej.
Stanna, annars släpper jag Daisy. Nej.
Ja, precis. Nej, men, och samtidigt så är det ju en balansgång det här. Därför att det är ju inte bara liksom kampen och skyddet som är behovet. Utan hunden ska också vara smidig och kunna söka igenom olika typer av utrymmen. Den ska vara uthållig och kunna jobba och följa inbrottstjuvar i hög terräng eller vad det nu kan vara. Så att det är ju en ganska ordentlig liksom kravspes. Men de vanligaste raserna i alla fall är ju schäfer och malle, malinois. Och lite rottweilers finns det i kåren. Och en och annan riesenschnauzer också.
Mm, det kan säkert, de är ju rejäla, ja. Om de stora modellerna.
Det kan säkert finnas ytterligare någon ras där, men det där är ju de vanligaste i alla fall.
En tanke där, alltså hundförarna, patrullhundsförarna, de jobbar ju själva med sin hund. Så varför hunden behöver vara också vara en lite rejälare typen, så när om de skulle komma först till plats. Mm. Det är väldigt få poliser som jobbar ordningsverksamhet, ingripande verksamhet, som åker själv till platsen, utan man är ju två av en anledning. Det är för att man ska kunna bidra med skydd för varandra.
Mm.
Så att den här hunden har ju en ren skyddsfunktion för sin kollega. Det vill säga den mänskliga personen i patrullen.
Absolut. Patrullhundarna då, de är ju jädrigt duktiga på en massa olika saker. Dels ska de ju kunna söka mänsklig vittring på föremål till exempel. Det kan vara slängda föremål eller tappade grejer eller stöldgods som har dumpats någonstans.
Mm. Till exempel när de kastar ut, det har jag varit med om många gånger när man har haft biljakt, att det flyger ut saker genom fönsterrutan. Och då stannar man ju inte där och då mitt på E4-an, utan då gör man ju bara en mental notering att här. Och sen så får man ju ta dit en hund och så får hunden leta efter vad det nu är som har kastats ut. Ett knark, ett vapen.
Ja, exakt. Och det kan ju också vara att man spårar från en brottsplats.
Mm.
Om det är liksom färsk gärning så kan ju hunden hjälpa till där och liksom spåra upp en gärningsperson i bästa fall och en flyktväg i sämsta fall, vill jag säga, eller näst bästa fall.
Och de här hundarna är ju generalister. De ska ju vara, precis som ingripande poliser, ha hög nivå på väldigt många olika saker. Det kan ju vara just söka eller hjälpa till, eller det är slagsmål. De får ju vara jävligt mentalt spänstiga, den här hunden. Och i symbios med sin förare då, då.
Ja, och de har ju lite olika profiler kan man väl säga. Vissa har ju extra liksom utbildning kan man säga på narkotika till exempel och vapen. Antingen det ena eller det andra eller både och. Lite beroende på vad det är för hund och vilken kapacitet hunden har. Men det är som du säger, alltså en arbetsdag för en polishundförare kan ju se, alltså den ena dagen är ju inte den andra lik. Ena dagen kan det vara en kommendering man ska jobba i och den andra kan det vara då ett narkotikasök i en lägenhet eller ja.
Så. Och det gör ju även de här hundarna, även om vi som då narkotikapoliser gärna föredrar de som är spesade på narkotika än de som har det lite som tillägg. För att en liten snabb, vi kommer till det sen, narkotikahundar, men en liten snabb specialtränad narkotikahund, typ en cocker spaniel som kan springa upp i väggarna, det är ju härligare än en 60 kilo rottis. Som är byggd för att äta upp människor.
Ja, ja du tänker
det
så.
Det blir lite olika resultat.
Ja, ja. Ja, men de har ju lite
men
olika förutsättningar.
Å andra sidan så finns det situationer där man väldigt gärna vill ha 60 kilo rottis. När det är, ja, men till exempel har jag jobbat en hel del kommenderingar. När det är tandskydd i benskydd på. Och då är det så härligt att ha de här hundarna för att man vill helt enkelt inte stå kvar eller i vägen när de kommer.
Ja, men alltså, de är ju respektingivande. Jag tror inte jag själv hade varit så kaxig i en sån situation. Alltså, det plockar ju ner en person ganska så snabbt. Och särskilt om man har respekt och är kanske till och med rädd för hundar. Så är det ju ett extremt effektivt brottsförebyggande verktyg faktiskt.
Jag kommer ihåg när det var såna automatlarm, eller om det hade varit ett skarpt, det vet jag inte, men på något sånt där centrallager från en elkedja. Så vi åkte dit och sen drog de en hund för att de tänkte att de ska spåra från platsen såklart. Se om det är någon som har dragit. Jag tror att jag har sagt det här någon gång, men då så kan ibland hundförarna be en, så här, nu när vi ändå är här, kan vi få göra ett skarpt sök nu då? För det är trist för dem att bara åka på larm och sen så är det ingenting. Alltså, det vill säga, hunden söker men får inte hitta något.
De passar de vill på gärna att träna lite.
De vill passa på att träna. Och då tänker de att du, din lilla snärta, om du tar och pinnar in här på centrallaget och bara ställer dig i mörkret, du kan lägga dig mellan någon frysbox och någon tvättmaskin. Och så lägger man sig där. Och så hör man liksom att de så här släpper lös the beast. Och så hör man ett ljud som bara så här kommer närmare, närmare, närmare. Det är ett trosbyte. Det är alltså, småbyxa av... Det läskigaste är då när man ligger där och har hört hela den här långa harangen. Och sen så helt plötsligt så blir det lite, lite tyst. Och sen så tittar man upp. Då har man liksom en nos och två ögon. Ungefär en decimeter från ens näsa. Och de har ju bara fått som direktiv. När han har hittat dig, ligg still. Man alltså, hell yeah!
För mig är det nästan så här tveksamt om jag inte hellre skulle äta någon lite halvrisig kyckling i Malaysia och sätta mig på den där toaletten ändå. Det är faktiskt nästan kantbarn.
Det är så att man förstår att om de hittar tjuven och tjuven är kvar på platsen så kommer tjuven inte röra en fena.
Men jag tänker att du som narkotikapolis måste ju ha jobbat väldigt nära de här hundarna också. Narkotikahundarna framförallt.
Ja.
Visst är det häftigt när de söker igenom trånga utrymmen och det är bråte högt och lågt. Alltså hur de metodiskt liksom tar sig igenom centimeter för centimeter. Det är ballt.
Ja, men ja, jag håller med. De här narkotikerna, det är asballt och framförallt så är det så skönt när man själv har sökt igenom en jättestor villa, monterat ner socklar och varit i ventilationssystem och så vidare. Och sen så bara, förresten, du Bosse, han har ett förråd här ute också. Så öppnar man upp en garageport och bara, skjut mig. Vi pratar 8 timmar till. Då är det skönt om man kan peta in en liten gullig cocker spaniel. Som är liksom, hej, jag är bara tränad på narkotika. Öppna dörren och så börjar man se den här svansen bara vrrr, där inne. Och sen helt blir det bara knäpptyst, för de har ju lite olika. Antingen blir man tyst och stannar eller skäller eller vad de nu gör. Tackar, säger man då. Så slipper man själv hålla på. Men det är inte, ska jag vara lite elak, det är ju inte leverans varenda gång. Jag har ju också sett så här, jag kan ju se knarket. Det ligger ju på bordet och hunden springer typ över knarket. Bara vispar till det lite grann. Så att ibland undrar man ju Och nej, då men... brukar det finnas nej men hon är trött eller inte vet jag, det är fel, det är något fel kemiskt. Så att det, de ersätter ju inte ens egen letare, utan det är ett komplement.
Ja, exakt. Så måste man ju se på det. Och, jag menar, hundarna är ju unika individer precis som människor. De kan ha dåliga dagar och bra dagar. Ja. De kan känna sig risiga eller skadade eller av någon annan anledning inte vara riktigt på tårna. Men faktum är ju att hundförarna brukar ju vara jäkligt duktiga på att se det snabbt. Om de är på tårna eller inte. Och där är de ju väldigt prestigelösa, skulle jag vilja säga. Och hävda då att nej, hon verkar inte vara riktigt på hugget idag. Så då kan man ju fundera på, ska man ta ut en hund till? Eller ska man... Ja,
leta noga själv.
Ja, precis.
Sen har de ju en begränsning när kåtgunna. Jag utbildade ju hundförarna en del förut. Just på, alltså på själva hundförarna om narkotika.
Mm.
Just när det kom alla de här nya research chemicals.
Mm.
För de tränar ju hundarna på olika liksom, cannabis och så vidare och så vidare.
Mm.
Men i och med att det kommer ett nytt preparat i månaden, det är ganska svårt för dem att träna på allt. Så då måste de ju få tag på... de måste ju då få prylen skickad till sig så att de kan träna på ett nytt preparat, ett nytt preparat. Sen är det ju vissa som har ju ungefär samma spektrum, eller hur de nu sa.
Mm.
Så det kan funka ändå. Men nu måste man till exempel träna hundarna på spice.
Mm.
För det är inte samma sak som cannabis. Även om det är för brukaren så har de ju kemiskt framställt ett cannabis. Men för hunden är det två helt olika saker. Så att man kan inte vara säker på att de hittar allting som råkar vara narkotikaklassat, utan de hittar ju det de är tränade på.
Ja, men exakt.
Men det är ju inte bara polisen som har narkotikahundar, vill jag säga. Kriminalvården använder narkotikahundar också. Till exempel när man varit ute på permis så kan man få bli nosad på när man kommer tillbaka.
Är det så?
Ja då. De visiterar med hund besökare, intagna och faktiskt även personal. De letar ju såklart efter gömd narkotika på våra anstalter. De jobbar också förebyggande. Att glida runt med narkotikahund i lokalerna är också förebyggande. Att här ska du inte hålla på med narkotika, eller det ska inte finnas. De kollar igenom post och paket som kommer in. Och gör såna här perimetersök, alltså söker hela området.
Mm.
Så att narkotikahundar används inom krimvården och också tullen såklart. Där letar de ju främst narkotikavapen och ammunition.
Mm.
Springer på postbanden också. Så jobbade vi mycket med samarbete med tullen och posthanteringen. Mm. Alltså letar i post som har beställts över nätet helt enkelt. Som folk köper narkotika på postorder nu för tiden.
Mm.
Så att det är ju ett superbra arbetsverktyg med narkotikahundarna.
Ja, verkligen. Så har vi den andra stora gruppen, sökhundarna. Mm. Och det är ju, de är ju lite närmare kollegor med mig än patrullhundarna.
Mm.
Vi har en kriminalsökhund på våran enhet. Vi har fram till för bara någon månad sedan haft två stycken, men just nu har vi en. Och det är ju en hund som vi har jättestor användning av i vardagen helt enkelt. Och sökhundar då, ja men de kan ju vara inriktade också på lite olika saker. Våra hundar är ju, eller våran hund, den är ju inriktad på att söka blod, lik och sperma.
Mm.
Likhundar i Sverige är väldigt ont om. Det är på gång att utbildas, vet jag, nu. Men det är en liten så här bristvara som vi skulle behöva ha. Jag vet inte, känner du till, kommer du ihåg Kim Wall-fallet?
Mm.
Det var ju svenska kriminalsökhundar som hjälpte till där. Det var ju för övrigt, kan jag inte få dra det? Jag tyckte det var så jäkla häftigt. Jag vet inte hur påläst du är på det där. Men det var ju alltså så att man skickade ut hundar i båt som sökte på samma rutt som ubåten hade gått. Man letade ju då efter kvarlevorna efter Kim. Och det var ju jätteviktigt för att kunna dels fastställa eller klargöra om hon hade blivit mördad eller inte. Och dels samla bevis mot Madsen.
Nej, men stopp, stopp nu, Anna. Nu måste du nog förklara, för du sa precis att de tar med hundar ut på vatten och letar efter, i det här fallet då, delar.
Ja.
Kroppsdelar. Hur kan de hitta kroppsdelar från båten? Du får nog förklara det för våra
lyssnare. Ja, men det är klart jag ska göra det. Bra fråga, Lena. Hundarna är ju då tränade på att detektera lik på land och i vatten. Och om det ska ske i vatten så har de som en egen liten, vad kallas det, i fören liksom en liten brygga som de sitter på. Och de utnyttjar då principen om att det bildas gas när en kropp ruttnar.
Ja, och, där de är, ja.
Ja, nu är vi där
igen. Vi ska inte gå dit igen, nej. Nej, nej.
Nej, men, och den här gasen tränger ju upp genom vattnet i form av molekyler.
Yes.
Som också sprids med vinden. Så det är ju själva verket liksom vindfånget av molekylerna som de kan registrera. Och när de var ute och sökte efter Kim Wall så satt de ju där och sniffade i vinden. Och de färdades ju då samma rutt som man hade kunnat säga att ubåten hade färdats. Och det var ju det här skedet viktigt då att hitta kroppsdelarna, så att man la ju ner ganska mycket tid i detta. Och man gjorde också omfattande dykarbete då, för att det tog bara någon timma innan hundarna började markera för doft. Och dykarna gjorde ett jättearbete och dök, men de hittade ingenting. Och då började man fundera efter några dagar, hur kommer det sig att hundarna talar ju om att det finns ju någonting här. Och man dyker och dyker och dyker, men man hittar ingenting. Och då börjar man tänka så här, kan det vara så att hundarnas nos är så otroligt liksom skarp, så den tar upp molekyler på så långa avstånd från fyndplatserna?
Ja, det är helt sjukt.
Alltså då kopplar man in någon forskare i oceanologi som gjorde lite olika typer av mätningar och tittade hur såg strömmarna ut i det här området och vindarna, och hur liksom kunde man koppla det här till där hundarna markerade. Och då testade man det här genom att göra likgömmor. Så man sänkte helt enkelt ner ett bylte med likvätskeindränkta kläder med en tyngd. Och sen där hunden markerade så fick man ju då ett avstånd från likgömman. Och det avståndet tillsammans med de andra faktorerna om vindriktning och strömmar och allting gjorde att man förstod att hundarna hade alltså markerat 1 kilometer ifrån de här fyndplatserna. Och då,
jävla guldarbete.
Alltså otroligt. Så då kunde Ace, Ben och Cross, som sen blev årets polishundar, kunde sen hjälpa till så att man hittade kvarlevorna efter Kim Wall. Är det inte fantastiskt att säga?
Det är fantastiskt. Älskar hundar.
Oh. Och det här med deras nosar kan vi ju prata lite grann om. Vad har du på hundnosar, Lena?
Jag har inte siffran, men jag vet att liksom, de slår ju inte bara människor med hästlängder. Slår de inte också många av de analysapparater som vi människor använder?
Jo.
Alltså de är bättre än våra finaste apparater.
Ja, ja, men så är det. Jag har frågat runt lite grann. Jag har pratat med några olika hundförare och jag har försökt att hitta information om det här. Om det finns någon... Ja, du vet, jag tycker om siffror. Och...
Ja. Ja.
Jag vill gärna gå till botten med saker och ting.
Mm.
Men... Här gick jag bet. Det finns inga bra... Alltså man har gjort massor med undersökningar på det, men det liksom finns ingen konsensus om hur bra en hundnos är. Men en vanlig jämförelse som jag fick lära mig, det är att man kan jämföra det som så att människans näsa motsvarar ungefär en hörnflagga på en fotbollsplan. Medan hundens nos motsvarar hela planen i liksom... känslighet.
Det är en jättestor nos.
Den är gigantisk.
Det verkar så besvärligt att gå runt med den nosen. Jag fick bara en sån bild. Jag förstår, och jag tror också framförallt att våra lyssnare förstår exakt vad du menade. Det vill säga, vi ligger skitmycket i lä.
Ja, det får man väl ändå säga. Jag minns när jag jobbade med ett ärende för kanske 7-8 år sedan. ett mordärende i en lägenhet. Vi var två eller tre tekniker på plats i omgången och jobbade med det här caset. I stora drag så var det så att en man hade tagit sin hustru av daga efter att han misstänkte att hon hade planer på att lämna honom. Det kunde han inte acceptera. Och utsatte henne för ett massivt våld och hade kvinnan, hans hustru då, hemma hos sig i ett antal dagar i lägenheten.
Efter han hade dödat henne?
Ja. Så att hon tvättades ren och byttes om och plåstrades om och gjordes fin och sådär. Han hade lite...
Men va?
Ja, det kan framstå som väldigt märkligt där tillsammans.
Ja, lite faktiskt.
Ja, men så kommer in tips från en granne om att han har betett sig lite märkligt och burit ut saker i soprummet, bland annat den klassiska mattan.
Och sen, den kunde man inte se komma. Nej. Lite Jönssonligan involverat
lite
också.
Sådär. Och kvinnan var ju inte avhörd då på några dagar, så att det var, jag tror till och med han hade anmält henne saknad eller 17, det var, i alla fall så riktades ju fokus mot den här adressen. Och man hittade kvinnan, hon låg avliden i en säng där inne. Han greps ju då naturligtvis, och så gjorde vi platsundersökning där och hittade blod och kunde ganska lätt säga att det var en brottsplats, så att vi behövde inte hunden för den sakens skull. Men däremot så hade vi då en ny kriminalsökhund vid roten som vi tänkte, ja men det kanske kan passa bra att han får träna lite här, för de behöver vara med ut och också sniffa. Och han markerar ju naturligtvis för på platserna där man ser att det finns blod. För man ska veta att när man tränar med de här hundarna, då släpper man en droppe blod som man sen torkar upp. Så de tränas ju upp på extremt små mängder. Men direkt när hunden kommer in så går han in i vardagsrummet och lägger sig på parkettgolvet. Pang! Markerar att här finns det någonting. Mm. Och hundföraren hade ju frågat innan han klev in, eller vi frågade hundföraren, vill du veta någonting om var vi har hittat saker och sett saker? Nej, jag vill inte veta någonting, sa han.
Nej.
Så Dennis kliver rätt in, lägger sig pang på parkettgolvet. Och där finns ingenting, man ser ingenting på golvet. Och till slut så frågar ju hundföraren då, vad vet ni om hon har legat här? Eller? Nej, där la vi täcket i 5 minuter när vi undersökte sängen eller vad det nu var. Så där hade alltså ett täcke legat som hade legat på kvinnan. Så gick hunden vidare in och slog sig bokstavligen in i en garderob och rafsade ur. Det låg massa kläder där inne och så pang markerade på golvet i garderoben. Där hade kvinnan legat förvarad när man hade haft hantverkare hemma i lägenheten, visade det sig sen.
Men sluta!
Ja. Så han har stuffat in den här arma kvinnan in i garderoben, stängt garderoben. Och hur visste vi det här då? Jo, vi tömde datorer och där fanns det foton från en kamera, så att han har fotograferat henne när hon låg i garderoben dessutom.
Men vad fan är frågan?
Ja, det är så sjukt. Men det säger lite grann om hur otroligt känslig nosen är på jyckarna.
Jag vet, jag har hört någonting att de gjorde så för likhundarna för att visa på hur fantastiskt det var. Just då hade de tagit någon form av plagg från en död person. Doppat plagget i en hink, bara snabbt, upp ner i vattnet i en hink. Tagit en droppe från den hinken och droppat i glasgången, polishuset. Alltså stråket där folk bara, där det myllrar varje dag. Och sen så bara låter det vara och det städas några veckor. Du vet, låter det vara. Och sen in med en likhund som bara rusar fram dit. Dunk! Här.
Nej, men alltså det är...
Det är ballt.
Det är så otroligt ballt och det är så otroligt värdefullt också. Jag menar, om vi har ett hus eller för den delen, ta den där fotbollsplanen. Om vi skulle söka där med våra små fjöslampor, de blåa. Nej, men det skulle ju ta oss 2 veckor. Liksom.
Ja.
Men vi pratade om nosen, men kan du tänka dig några andra egenskaper då som de här hundarna behöver ha för att vara till så stor hjälp för oss?
Jag tänker att de måste ha en jävla stamina.
Mm.
En uthållighet, att vara liksom mentalt orubbliga och inte lite som servicehund och så här. De får inte störa som ett annat bös. De måste kunna fokusera satan,
ja,
helt enkelt, och ha lite så där, jag ska hitta. Man, ja, ser ju på när man har dålig dag, då är det liksom
ja, de blir lite fladdriga.
Ja. Som man själv är på en dålig dag.
Ja.
Åh, vad är det här?
Nej, men det där är ju jätteviktigt, och det är ju viktigt i alla de här olika typerna då av inriktningar. Men tänk i skyddet till exempel, om du ska skydda din hundförare, då får du ju inte liksom påverkas av vad kan det vara, bengaler eller stenar som kommer farandes eller
ljud
eller
och, as som kastar saker på hunden.
Mm. Och du får inte heller
syragruppen, hej
ja.
Anmäler sig. Ja.
Syragruppen AB.
Ja.
Nej, men, och det kan ju också vara i skyddet, om du har tränat hunden att faktiskt markera på en person som är på flyende fot och hålla fast den, så ska den ju inte göra mer än så.
Nej.
Alltså, man kan tänka sig att hundens instinkt lätt skulle kunna ta över.
Ja, de får inte gå bananas.
Nej, de får ju inte det.
Nej.
Men...
Det är så, när de söker efter folk som har flytt in i skog, då får man ju ibland haka på där. För hundföraren vill ju gärna ha med sig någon. För de är ju jävligt fokuserade på sin hund.
Mm.
Och på draget i linan. De säger, nu har jag drag i linan. Och då jädra går det fort. Så det hundförarna springer som en tok bakom.
Mm.
Och så ska man själv efter det och försöka vara skydd eller ha koll, prata i radion och så vidare. Och då säger hundförarna, väldigt men bestämt, att du kanske inte ska vara framför hunden.
Nej.
Då kommer du ha en skinka när det här arbetspasset är slut.
I bästa
Nej, det är lugnt.
Fall.
Man har ju fullt sjå att hinna med. Dessutom så, det har man ju sett när de har fått drag i linan, då drar ju nästan hunden hundföraren.
Mm.
De får ju liksom hjälp i jakten. Mm. Och så förväntas man springa efter.
Ah, ja.
Som en jävla mupp.
Nej, det...
Nej,
det, var,
det går icke.
Det var många år sedan jag hade den konditionen, kan jag säga.
Ja, det är ingen risk att du får en skinka.
Nej, den risken håller jag som väldigt låg. Jag frågade en av våra hundförare vad han skulle säga var viktiga egenskaper. Och han nämnde just precis det där som du var inne på, med att de måste vara mentalt starka. Alltså kunna hantera sina rädslor. De måste vara uthålliga. Han var väldigt noga med att betona att storleken är inte på något sätt avgörande. Här, i det här sammanhanget.
Nej.
De måste ha lite jävlar anamma, sa han också.
Ja.
för att uttrycka sig lite modernt.
Ja.
och vara balanserad i kampen. Och då var han noga med att säga att det handlar inte bara om den här fysiska kampen med en individ, utan liksom i viljan att jobba.
Mm.
Den inre kampen lite grann, som jag tolkade det. Den måste ha skärpa. Och sen måste du naturligtvis ha ett balanserat, vad ska man säga?
Lynne.
Ja, lynne.
Mm.
Så det var några såna där grejer han lyfte fram.
Jag kan säga en hund som inte har ett balanserat lynne.
Mm-hmm.
Min hund löper för första gången.
Oj, vad spännande.
Ja. Det, alltså...
Hon lagt ut någon annons på Tinder än, eller?
Nej, det behövs inte. Det räcker med att någonting rör sig ute, så slänger hon sig ner på alla fyra och bara, här är jag. Alltså, hon är så jävla jobbig och går runt och nosar överallt. Hon är ju en tik, hon ska ju skita i det här med att läsa gårdagens tidning ute.
Mm-hmm.
Nej, hon är så fruktansvärt jobbig.
Hur länge ska den här perioden vara?
Jag tror kanske 2-3 veckor.
Oh.
Så att nu ska jag på Dirg och köpa Ben & Jerry. Jag ska sätta på filmen Notting Hill åt henne.
Ja.
Kanske en kopp te.
Lilla hjärtat.
Som hon såklart kommer dricka med två händer.
Mm.
Som man gör.
Det är klart.
God, bara en litet mensmonster.
Ja. Är du nyfiken på hur de tränar de här hundarna?
Mycket.
Nej, men går det att säga, frågar jag, hur mycket tid man lägger på en tjänstehund? För de lever ju tillsammans, hunden och sin förare.
Mm.
Ja, typ alltid. Alltid som finns.
Jag vet.
Alltså, de tränar så in i bänken mycket. De har schemalagt träning till viss del. Men, jag menar, är man patrullhund, då kan det ju vara jobb varje dag. Det kan ju vara så att man inte faktiskt hinner träna. som man har tänkt. Och då är ju ens egna ansvar liksom att göra det här på sin fritid.
Man ser ju ofta hundförarbilarna står parkerade i olika naturområden och sådär. Mm. Och så tomma. Och då vet man ju att nu, just nu har de inget jobb. Nu är de ute och tränar.
Mm.
Träna, träna, träna. Rasta, rasta, rasta.
Ja, det verkar vara oerhört mycket träning. Och sen är det ju massa olika typer av tester de ska göra också. Som görs regelbundet. Och det är ju, och det tyckte jag var lite intressant, för det förstod jag nu att många av de här hundarna som man hört talas om i olika typer av till exempel frivilliga organisationer, FIC och Missing People och allt vad de nu heter, såna här ID-hundar och allt vad de kallas, de genomgår ju inte den här typen av prövningar och lämplighetstester och sådär.
Mm-hmm.
Så att, och det kan ställa till det lite grann för oss, för att ibland så kan ju uppdraget vara att eftersöka en försvunnen person, och så kanske tiden går och vi befarar att den här personen är avliden till exempel.
Ja.
Och då har ofta frivilligorganisationerna hunnit ut och gjort ganska omfattande sök och avrapporterar ju det till insatschefen på polisen då. Så när vi sen ska lägga upp en insats, så kan man ju lätt tänka att ja, men då behöver vi inte söka där, för där har ju de här andra hundarna gått. Men saken är den att de har ju inte testats på ett sätt som man vågar faktiskt lita på att de verkligen har kompetensen. Jag menar, bara att få tag i material för en civil hund att träna på liksök till exempel är ganska svårt.
Det borde vara begränsande.
Av rimliga skäl. Mm.
Men det är inte sagt att det inte finns briljanta hundar inom frivillighet.
Absolut inte. Och man ska inte förringa insatsen och viljan heller för den delen. Men man kanske måste ha det med sig. Att vi har två helt olika liksom utgångspunkter i funktionerna. Och våra uppdrag framförallt.
Jag har en anhörig som har en så jädra vass hund. Rent privat alltså, men champion inom olika saker. Och förr när polisen gick bet till slut, när de letade sökperson, alltså försvunnen person som har gått ut, då kom de och hämtade henne och hennes hund.
Ja, du ser.
Och så fick hon hjälpa till.
Ja, häftigt.
Ja, men personer ska ju hittas bara helt
enkelt. Ja, och alltså hundarna har ju en naturlig instinkt att söka. Jag menar, mänsklig vittring kommer ju alla hundar vilja hitta, om man säger så, mer eller mindre, även om man inte är specifikt tränad för det. Så när det gäller de bitarna så kan jag mycket väl tänka mig att de här civila hundarna är minst lika vassa. Det är bara att det finns vissa begränsningar i hur man kan träna hundar på civila sidan, tänker jag. Och man kan också tänka att det jätteviktigt att hunden och föraren är liksom har någon slags kemi. För annars så kan det ju köra ihop sig, och det är ju inte givet att det ska klicka, såklart.
Nej.
Vad jag förstår så gör det där nästan alltid, men det finns undantag, och då har man en liten prövotid. Så först så gör hundarna det så kallade L-testet, ett lämplighetstest där man tittar på hunden mer så här generellt, hur den fungerar i olika situationer och sådär, och det här med lynnet som du var inne på. Och sen får ju föraren testa sin hund då, den placeras ut till en förare och man har en prövoperiod. Och om det funkar då så trädde man i tjänst helt enkelt tillsammans. Och sen får man ju då göra fortlöpande, ja men dels om man ska bli kriminalsökhund till exempel, då får man gå utbildning. Och sen får man köra upp hunden så att man ser att den funkar helt enkelt som man vill. Och sen så gör man återkommande då olika typer av tjänstbarhetsprov bland annat. Och sen har man en uppkörning en gång varje år. För att hela tiden försäkra sig om att hunden fungerar som man ska och gör det man vill helt enkelt.
Det är ungefär som poliser som bär vapen som får påvisa i kompetensprov med jämna mellanrum att man fortfarande har rätt kompetens.
Ja, och jag menar, det är otroligt viktigt. Jag tror att de allra flesta som lyssnar på podden kan relatera till Quick-ärendet till exempel, Thomas Quick. Mm. Där blev det ju en jättestor grej av det här med en hund som hade markerat på olika platser. Och det blev ju en stor grej i rätten att liksom hur pass väl är hunden inkörd på att söka just blod. Jag tror det var blod eller om det var lik hunden hade markerats för. Hur tränar ni? Är hunden testad? Alltså alla de här sakerna kan ju verkligen ställas på sin spets om det blir liksom ett avgörande fynd som hunden gör.
Mm.
Eller som man tror hunden har gjort. Jag menar, det kan ju vara så att man inte hittar någonting där hunden faktiskt har markerat. Och det här med markering är också lite intressant, för att alla de här hundarna har sina olika sätt att markera på. Och det är ju ett beteende som lärs in. Och jag vet faktiskt inte om det är, alltså om det är föraren som väljer ett beteende eller om det är hunden som väljer det som är mest naturligt för den. Förstår du vad jag menar?
Ja,
från början alltså.
Jag pratade om det tidigt, att de markerar på olika sätt.
Mm.
Och är svårt att se. Jag vet faktiskt inte, för det är så oerhört. Vissa ställer sig ju bara och glor.
Mm.
Någon, om du tittar på Soda som var med i Tjuv och polis.
Mm.
Hon slängde, alltså hon kunde ju söka och var ganska aktiv. Man såg liksom kroppen jobbade. Och helt plötsligt så var det som att hon blev helt förstelnad.
Mm.
Och så väntade hon på det här klicket.
Mm.
Och då började hon röra sig igen. Mm. Så det var ju hennes markering att hon bara stannade mitt upp i steget.
Ja.
Någon lägger sig ner sådär. Det är jävligt ballt att se.
Ja, verkligen. Och för våran del då, när det är intressant att söka då blodlik eller sperma. Eller för den delen, för vi har nämligen en kategori sökhund till som är viktig i den forensiska verksamheten. Det är de så kallade BPU-hundarna som ofta jobbar med mängdbrotten. Inbrott och vad det nu kan vara för något.
Får du förtydliga BPU? För
ja,
det vet folk
jag skulle
inte
precis det. Göra det.
Ja.
BPU står alltså för brottsplatsundersökande hund, tror jag. Jo, men brottsplatshund. BP eller BPU-hund.
Ja.
Och det har vi också en vid vår enhet. Och det är lite häftigt med den här hunden. För den är ju då duktig på dels att söka gamla spår, blod, saliv, föremål och hår.
Mm.
Det är ballt.
Det är ballt.
Man tänker ju att hår, alltså ett enstaka hårstrå som släpps. Jag vet inte om det går att kvantifiera mängden lukt i ett hårstrå.
Hunden kan få komma hem och öva här med min kalufs och tre djur.
Men det jag skulle säga i alla fall var att i och med att det är så små mängder som hundarna kan nosa upp, så kan det ju vara så små mängder så att vi har svårt att se vad det är hunden har markerat. Och det är en förutsättning ofta för att vi ska kunna samla upp det där spåret och sen skicka iväg det för analys. Så det som inte får ske när våra hundar markerar, det är ju att de börjar slicka eller nosa på spåret så de späder ut det. Visst, man kan separera djur-DNA från humant-DNA, men det är inte optimalt. Så att är det då en pytteliten mängd, liksom, då vill man ju få hunden att bromsa en decimeter ovanför. Visa tydligt.
Göra som Soda då.
Ja.
Frysa till is när hon så fort hon märker något.
Mm. Ja.
Mm.
Kriminalsökhundarna, de är ju duktiga och sniffar rätt på både blod, lik och sperma. Men så sa jag ju där inledningsvis att det finns också ett behov av att ha renodlade likhundar. Och då kan man ju undra, varför skulle det vara så viktigt då om vi redan har de här 15-20 i landet som kan söka på de här andra tre spårtyperna? Jo, men då kan det ju vara så att man letar eller man tror att en person har utsatts för ett våldsbrott till exempel. Och så söker man efter den här personen i terräng eller i fordon eller i spår i en lägenhet eller vad vet jag. Då är det ju jättesvårt med en kriminalsökhund att veta om den markerar, är det då för blod eller är det för lik?
Mm.
Och är man säker på att hunden inte är tränad på blod men markerar, ja, då kan man ju dra en slutsats om att det kan vara så att den här personen vi eftersöker faktiskt är avliden och har varit på den här platsen.
Det är ju avancerat att kunna säga att nu har min hund markerat här och jag vet att det inte är blod.
Ja, men det är ju det faktiskt.
Mm.
För att det finns, alltså våran hundförare sa att jag kan...
Eller ja, det kan ju vara blod, men i så fall från en död person.
Ja, ja, men precis.
Mm.
Och våran hundförare sa att vissa kan se på sin hund vad det är den markerar för. För att den reagerar lite olika beroende på vad det är. Men det är inte självklart att det är så. Så det kan finnas fördelar med att ha liksom en renodlad likhund, helt enkelt.
Coolt samspel.
Verkligen. Och för våran del i kriminaltekniken då, ja, men då är det ju såklart för att hitta de här små mängderna av biologiska vätskor helt enkelt. Men det kan ju också vara för att påvisa rörelser. Hur man har rört sig efter eller före en händelse. På en liten plats eller på en stor plats. Och sen framför allt så är det ju för att hjälpa oss att avgränsa då platsen. Det var väl det jag hade tänkt att nämna om kriminalsakhundarna, Lena.
Hur ofta arbetar du med dem? Tar ni alltid ut dem till brottsplats?
Inte alltid, men väldigt ofta skulle jag säga. Det har blivit nu, det är ju inte så många år sedan det här infördes med att det finns hundar liksom bundna till de forensiska sektionerna, utan de har ju hört till hundenheterna. Men på ett antal ställen i landet nu så har man då inom kriminaltekniken liksom egna hundar eller vad man ska säga. Så, och det är ju superpraktiskt för då tar man ju med sig den ut så fort man åker. Och det är ju inte bara de här hundarna som är till stor hjälp för oss. Vi har ju även de här som hjälper oss vid bränder till exempel. Eller när vi har att göra med explosivämnen eller vad det kan vara. Alltså det finns ju massor med olika specialiseringar här som är viktiga för kriminaltekniken. Brännbara vätskor till exempel på en plats där det har brunnit. Det har vi ju jättestor hjälp av också.
Det gillar försäkringsbolagen om man kan lista ut om det var verkligen i adventsljusstaken eller om det helt plötsligt har, att det har runnit ut massa brännbar vätska i ett hörn.
Ja.
Man kan ta antingen försäkringsbrott eller att det är någon annan som har satt eld på huset, mordbrand.
Ja, och just vid bränder så kan man ju verkligen tänka sig, för där brinner ju bokstavligen talat spår upp. Så hade vi inte hundnosarna då som skulle kunna hitta de där små, alltså de går ju på doftmolekyler liksom. Och om de inte skulle markera en plats där vi kan då gräva, så ta en bit av golvet eller jord eller vad det nu kan vara. Och det ger ofta bra träffar. Då skulle vi ju stå slätt. Så är det.
Vilka hundraser skulle du säga är vanligast då bland era krimsökhundar? Eller är det verkligen allt?
Ja, men när man tittar på kriminalsökhundsidan så är det ju lite annorlunda från patrullhundsidan. Där är det ju lite mer spretigt skulle jag säga vad det är för raser.
Det är som narkotikahundarna, det kan vara fan vad som helst.
Ja, alltså vi har haft både Malinois. Heter de så? Vad konstigt det lät.
Malinois. Kanske.
Ja, Mal i alla fall. Springer spaniel och labrador. Så att det är väl lite
varierande. Ja, det är en bra range.
Ja, verkligen. Verkligen. Jaha, har vi, tror du, betat av mycket av de här frågorna som vi har fått på hundtemat?
Så gott som vi kan, tror jag. Jag tror att vi inte ska spänna bågen hårdare än så. För nu pratar vi om någonting som inte har varit varken din eller min kärnverksamhet. Men vi kan nog good enough. Och som du säger, vi har ju kommit i kontakt med det på olika håll. Allt från ingripande verksamheter, narkotikahundar, krimsökhundar, brottsplatshundar. Så att jag tror att vi har penslat över så gott som alla områden.
Det jag tänkte på nu som vi kanske inte uppehåll oss kring så länge, det var ju det här med träningen. Alltså, för att hundarna ska kunna jobba i olika typer av miljöer så måste de ju också tränas i alla möjliga typer av miljöer. Bor man i ett land som Sverige där vi har liksom ett vinterhalvår och ett sommarhalvår, då är ju det en faktor i sig. Att söka både i snö och slask och hård vind och regn och till helt torra liksom förhållanden och varma förhållanden. Och just värme, intensiv sol och hög temperatur och sådär, det är ju faktorer som hundarna kan tycka, alltså som gör att de mattas ut fortare och sådär.
Ja.
Så att det är verkligen, det ställer stora krav på de här hundförarna. Jag har den största respekt för dem som yrkesmänniskor, måste jag säga.
Jag tror att det är ett drömyrke för många.
Ja, verkligen. Många blir ju kvar i många, många år i den funktionen. Och det är nog, det är ett litet,
en livsstil.
Ja, men det blir nog en livsstil. Det är en speciell polisiär funktion på många sätt. Och Jag har ju sett då på nära håll våran hundförare som har fått sätta en hund i, ta den i pension efter 11 år i tjänst och sådär. Så det är tufft. Det är som att nästan förlora liksom en mänsklig kollega. Alltså det är nästan jämförbart.
Ja.
Så att ja, det är ändå otroligt imponerande och som sagt ett jättestort hjälpmedel för oss. Det var torsdagsavsnittet.
Det var torsdagen. Då är det snart lördag och då blir det live 11.15 på Instagram för de som vill vara med där. Och sen är det veckans spaning på måndag. Får vi se vad Meta har hittat på till oss då.
Ja.
Tills dess kan ni fladdra in på Podstore eller på vårt Insta. Ljungdahl och Ginghede.
Mm. Maila går ju bra. Alltså, vi välkomnar ju mail av det slag som vi delgav er här inledningsvis. Det är otroligt roligt.
Vi välkomnar inte mail som folk broderar ut hela sitt livsöde och begär vägledning om huruvida vad de ska göra framöver.
Nej, det är svårt.
Inte rätt. Det är rätt, vi är inte rätt instans för det faktiskt. Nej. Vi kommer aldrig döma av personliga bryderier i rättsprocessen.
Nej. Det varken kan eller vill vi.
Eller ska.
Eller ska, för den delen.
Nej.
Nej, så är det.
Bra!
Bra!
Då hörs vi på måndag.
Det gör vi.
Bye bye!
Bye bye!